Det finns tillfällen då man som predikant kommer upp och så känner man att nu har jag liksom vind i ryggen av det som har skett innan. Och så finns det gånger som den här när man kommer upp och känner att jag behöver inte predika. Det blev sagt. Tack Elin och Mattias. Vi ber så kanske jag kan i bön, med bönens kraft kanske få något att säga som inte redan är sagt idag. Vi får väl se. Herre, tack att du möter oss här just nu. Herre, tack att till dig får vi komma med allt. Allt det vi bär på, allt det som är tungt, allt det som är svårt, allt det som är lätt och glatt och roligt. Herre, tack att till dig får vi komma med allt. Du som är det heliga lammet som segrade på Golgata. Du som är fullkomligheten själv. Herre, tack att vi får tillhöra dig, att vi får ha en trygghet hos dig. Herre, tack för din nåd som vilar över oss, som är ny varje morgon. Herre, vi ber att du genom din heliga ande skulle tala till oss här nu. Herre, kom med din heliga ande över oss. Ge oss öppna öron och öppna hjärtan så att vi kan ta emot ditt ord idag. Herre, gör våra hjärtan till bördig jord. Där ditt ord får sås ner, det får växa och bära rik frukt för ditt rikes skull i den här världen. Herre, så ber vi i Jesu namn. Amen. Idag handlar det ju, som Julia sa, om Jesus som bedjare. Hur vi får liksom ta rygg på Jesus på olika sätt. Vi får följa i hans fotspår. Och idag ska vi stanna upp inför Jesus och bönen. Jesus är ju den vi får vända oss till i bön. Men Jesus med sitt liv och med sin undervisning lär och visar oss också några viktiga saker om bön. Jag ska ge er de tre punkterna i förväg så ni vet liksom var vi är i ordningen. För det första, Jesus bad i livets alla skeenden. För det andra, Jesus undervisade om bön och sa att den skulle vara ärlig och enkel. Och för det tredje, Jesus ber för oss. För Jesus var bönen central på många sätt. Hans liv på jorden var präglat och genomsyrat av bön i olika former. Och Hebreerbrevet säger att under sitt liv på jorden uppsände han med höga rop och tårar enträgna böner till den som kunde rädda honom från döden. Och han blev bönhörd därför att han böjde sig under Guds vilja. Jesus bad med höga rop och tårar, enträgna böner. Och när vi läser evangeliernas berättelser om Jesus så märker vi rätt fort, han ber ganska mycket. Han ber ofta och på olika sätt för olika saker. Vid nyckeltillfällen i hans offentliga tjänst så beskrivs det hur Jesus drar sig undan och ber. Han ber tillsammans med andra, han ber offentligt och han ber i enskildhet. Han ber ensam under ångest i Getsemane trädgård. Han ber när folkskarorna börjar bli för stora för att hantera när han är ute och predikar. Då drar han sig undan, går upp på ett berg och ber i avskildhet. Jesus ropar till Fadern i smärta under sitt lidande på korset. Men Jesus ber också inför det att de 12 lärjungarna ska väljas ut och liksom avskiljas för sitt uppdrag. Vi läser om den märkliga händelsen på det vi kallar förklaringsberget. dit Jesus hade gått upp för att be tillsammans med några av sina lärjungar. Och det beskrivs i samband med att Jesus döps, så står han och ber, och då hörs faderns röst. Och Lukas skriver att Jesus regelbundet gick iväg för att be. Vi anar att bön fanns med i Jesu liv på många sätt. Han bad när det var liksom stora saker på gång. Han förankrade de stora viktiga händelserna i livet i bön. Härom veckan så tittade jag en kväll på ett program på SVT Play, en föreställning med Fredrik Lindström på spåret domaren, där han talade om människan i samtiden i lite olika former. Och en sak han pratade om var svenskens förhållande till Gud. Det kanske är någon som har sett det här och har noterat det han säger. Han pratar om svensken som att man är standby-religiös. Det uttrycket kan man smaka på. Och han tar sig själv som exempel. Han säger att jag är ateist till vardags. Men han är tydligen otroligt flygrädd. Så länge han är på marken så är han ateist. Men när det börjar lätta, då helt plötsligt så är inte bön uteslutet. Och det där konstaterar han, det säger rätt mycket om många människors förhållande till tro, religion och bön. När det liksom drar ihop sig lite, då ligger bönen nära till hands. Och Jesus visar oss med sitt exempel att då är det definitivt läge att be. När livet känns skakigt, när oron härjar, när vi är tyngda av olika saker, då får vi vända oss till Gud. Den kärleksfulla fadern som ville vårt liv och som älskar oss. Och så får vi säga Abba fader. Då får vi vända oss till honom. Men Jesu liv visar oss också att bönen får vara mer än så. Jesus bad ju inte bara när det liksom körde ihop sig, utan han bad ofta. Han verkar ha haft som vana att tacka Gud för maten. När han ska mätta tusentals med människor ute i ödemarken, vad gör han då? Och han tar brödet. Han tackade Gud, bryter det och delar ut. Och det mönstret går igen när Jesus tillsammans med sina lärjungar firar påskmåltiden i övre salen. Han tackade Gud och bröt brödet och delade ut. För Jesus verkar bön ha varit en liksom självklar del av livet. Och det stärks inte mindre utan mer med lite vetskap om judisk bönepraktik. Det finns inom judendomen en slags böneform som kallas, med reservation för uttalet, beracha. Viktor, stämmer det? Bracha. Det är så skönt när man har experter som man kan vända sig till. Och det betyder ungefär välsignelser. Och det är en slags böneform som går tillbaka ett par hundra år innan Jesus, tror man. Där judarna efter exilen så började man uppmärksamma ett ord i femte Mosebok, kapitel 8, där Mose uppmanar folket att när de har kommit in i det förlovade landet och slagit sig ner där och kan äta sig mätta och inte lider nöd, så står det: då ska du prisa Herren din Gud för det rika land han har gett dig. Och det gav upphov, tänker man sig, till en välsignelsetradition där man ber korta böner och tackar Gud för allt det goda han ger. När man skulle äta bröd så bad man: välsignad vare han som frambringar bröd ur jorden. Och sen åt man. Och det är högst troligt att det var just så Jesus bad när han tackade Gud och skulle bryta brödet. Några hundra år efter Jesus så beslutade de judiska rabbinerna att man skulle justera den här formen lite, och så ber man istället: välsignad vare du, vår Herre och Gud, hela världens kung. som frambringar bröd ur jorden. Och det var inte bara tacka Gud för maten, utan den här välsignelsetraditionen omfattade nästan allt i tillvaron. Man tackade Gud för att man hade fått en ny dag på morgonen. Man tackade Gud för att man fick äta bröd eller dricka vin. Det fanns en särskild välsignelse för när man fick se havet för första gången på ett bra tag. För frukt som luktar gott. När man såg en regnbåge eller ett åskoväder. När man såg en ovanligt vacker människa fanns det en särskild välsignelse för. När man fick goda eller kanske dåliga nyheter. När man blev räddad från en fara. Och så kanske den vackraste av dem alla, tycker jag. Välsignad var det han som inte lät något fattas i världen, utan skapade goda ting och goda trän till glädje för människan. Den välsignelsen ber man när man möter vårens blomstrande träd. Det känner jag, det längtar jag efter just nu. Och det där liksom, i den judiska bönepraktiken så liksom, det finns välsignelser för allt. Och när Paulus i sina brev talar om bön så uppmanar han vid flera tillfällen, tacka ständigt Gud. Be ständigt, tacka Gud hela tiden för allt som sker. Ja, men han var ju jude. Det är ju inte alls otänkbart att det är just det här han tänker sig och menar. Kom ihåg att tacka Gud för det ni möter. Jesu liv visar oss att bön kan fylla hela våra liv. Både det stora, det svåra, det utmärkande och allt det där vardagliga. Bröd, en regnbåge, vårens blomster och vackra människor. Glöm inte bort att fylla dagen, veckan, året med bön. Och när du vaknar imorgon bitti och ska ta på dig kläderna, så kan du be så här. Välsignad vare du, vår Herre och Gud, hela världens konung, som klär de nakna. Tänk att få börja dagen så underbart. Jesus undervisade också om bön vid flera tillfällen. Hans lärjungar kommer ju till honom till och med och säger, Herre, lär oss att be. Och Jesus lär dem att be. Herrens bön, vår fader. Men han undervisar också om bön vid flera tillfällen. Han talar om, vad är bön? Hur ser ett liv i bön ut? Vad är det som präglar bön? Och i Matteus kapitel 6, i anslutning till Herrens bön, så ger Jesus två varningar och två löften kopplade till bön. Och vi kan läsa tillsammans i Matteus kapitel 6, vers 5 till och med 8. Matteus kapitel 6, vers 5 till och med 8. Där står det så här, och Jesus säger: och när ni ber ska ni inte vara som hycklarna, som älskar att stå och be i synagogorna och i gathörnen för att synas inför människor. Jag säger er sanningen, de har fått ut sin lön. Nej, när du ber, gå in i din kammare och stäng din dörr och be till din far som är i det fördolda. Då ska din far som ser i det fördolda belöna dig. Och när ni ber ska ni inte rabbla tomma ord som hedningarna. De tänker att de ska bli bönhörda för sina många ords skull. Var inte som dem, för er far vet vad ni behöver innan ni ber honom om det. Jesus varnar för att inte be som hycklarna gör, som ber för att få mänskligt beröm. De ber för att andra ska uppskatta deras fromhet och tycka att de där, de är goda bedjare. Vi kan överföra det till ett vardagligt exempel som en och annan av oss kanske har varit med om någon gång. Kring ett matbord där det sällan eller kanske aldrig brukar bes bordsbön till vardags, så får man gäster. Och helt plötsligt bes det bordsbön. Och barnen sitter som fågelholkar och undrar vad det är som pågår. Och kanske lite fint eller ofint frågar sin mamma eller pappa: varför gör vi så här? Det gör vi ju aldrig annars. Jag anar att det är kanske någon som har varit med om det någon gång. Det är ju aldrig fel att be bordsbön. Jesus bad bordsbön, det är inte det. Men om vi helt plötsligt ber för att framstå inför våra gäster eller inför någon annan på ett visst sätt, då är det ju någonting i bönen som skaver lite. Därför att vi ber inte för andra människors skull eller för vad de ska tycka om oss. Vi ber till Gud. Det är ju till honom vi ber. Det är ju för hans skull, hans ära som vi ber. Det vill säga, vem är det som är i fokus när vi ber? Är det Gud eller är det människorna runt omkring? Och det är precis det Jesus varnar för. När ni ber så är det inte de andra som är viktiga, utan det är Gud. Han uppmanar oss att be ärligt. Håll inte på att låtsas kring bönen. Be ärligt. Men till det så finns det också ett löfte knutet. Gud ser. Jesus säger att när ni ber, bryr inte om vad de andra gör. Gå för all del undan och be i enskildhet. Därför att Gud ser. Er far ser när ni ber i enskildhet. Till bönen finns det knutet ett löfte om att Gud ser. Det är ett av de namn som Gud får i Gamla testamentet. Den Gud som ser. Och det löftet, det gäller oss. Gud ser dig. Gud ser dig och ditt liv. Och Gud ser dig och dina böner. Är jag sedd av Gud? Ja, det är du. Den andra varningen som Jesus ger, det är ju att inte be som hedningarna som bara rabblar ord och långa böner. Det fanns i USA på 1800-talet en väckelsepredikant som heter Dwight Moody som lär ha sagt, och håll i er nu, vissa människors böner borde huggas av i bägge ändar och därefter sätter man eld på mitten. Gör med det vad ni vill, tänker jag. Och här är det viktigt. Jesus uppmanar oss ju till att vara uthålliga i bönen. Att fortsätta be. Men det är ju inte detsamma som att be långa böner. Bara för att ja, men ju längre jag ber, desto mer måste Gud lyssna på mig. Nej, så är det ju inte. Bön är ju inte som magi där vi med rätt formler tvingar Gud att göra det vi vill. Gud vet. Ibland är det kanske helt enkelt så att en kort bön är minst lika bra, om inte bättre. I Gamla testamentet, i första kungaboken, så finns det en sekvens där Elia, profeten Elia, utmanar profeterna till avguden Baal på en slags battle. Vilken gud är den sanna guden? Och så har de varsitt altare då som de har förberett, och så ska de inte tända eld själva utan be till sina respektive gudar och se vilken gud svarar med eld från himlen. Och Baals profeterna, de håller på hela dagen. Och de håller på och håller på, och det är liksom allt möjligt, och Elia, han blir liksom, han börjar retas med dem till slut. Så här, men er gud, han kanske är bortrest, eller han kanske ligger och sover eller något annat liksom. De håller på en hel dag. Sen när det blir Elias tur, och han dessutom hällt vatten på altaret så att det är liksom en vallgrav runt det. Det är dyngsurt. Och så ber han kort och enkelt: Gud, visa vem du är. Och så kommer det eld från himlen. Kanske inte ska ta det till liksom tydligt mönster för så här långa böner får man be eller inte. Men det säger oss någonting om att också korta böner har mycket kraft. Och så finns det ju ett löfte knutet till det här. Jesus säger, be inte långa böner bara för sakens skull. Därför att er far i himlen vet vad ni behöver. Redan innan ni har bett om det. Ni måste inte liksom vika ut hela livet till Gud bara för att han ska förstå. Han vet redan. Tala med Gud och lev i en slags förtrolig gemenskap med honom. Men han känner er. Han känner dig och ditt liv. Han vet vad som rör sig. Hur din dag har varit. Vad som ligger framöver. Han känner dig. Och bönen kanske inte så mycket handlar om att uppmärksamma Gud på vad som händer i mitt liv. För det vet han ju redan. Bönen verkar handla desto mer om att jag får formas av Gud. Den tredje och sista saken. Det handlar om att Jesus fortfarande är en bedjare i nuet för oss. Det är lätt att tänka på Jesu böneliv som den delen som var när han vandrade på jorden. Men Guds ord säger i Hebreerbrevet 7:25, så kan han också nu och för all framtid rädda dem som nalkas Gud genom honom, eftersom han alltid lever och kan vädja för oss. Jesus vädjar för oss och ber för oss. Och samma sak säger Paulus i Romarbrevet 8:34. Kristus är den som har dött och därtill den som har uppväckts och sitter på Guds högra sida och vädjar för oss. Han ber för oss just nu. Han sitter på Faderns högra sida och bär fram oss i bön. Vad ber han då? Ja, det får vi väl fråga honom när vi möter honom en dag ansikte mot ansikte. Men vi kan ana några saker utifrån Nya testamentets undervisning. Han ber säkerligen att vi ska få vara heliga, så som vår far i himlen är helig. Han ber säkert att vi inte ska anpassa oss efter den här världen, utan låta oss förvandlas genom förnyelsen av våra tankar så att vi kan avgöra vad som är Guds vilja. Han ber att vi ska bli kvar i honom så att vi kan bära rik frukt. Och i Johannes kapitel 17, det som brukar kallas för Jesu överste prästerliga förbön, där ber Jesus till Fadern att vi ska bevaras från det onda. Att vi ska helgas i sanningen, att vi ska ha enhet med varann i honom och att vi ska få visa en äkta kärlek till Gud och varandra så att andra ser. Men vi kan också ana att Jesus inte bara ber för allt Guds folk i en enda stor klump. I Lukas 22 så finns det ett samtal mellan Jesus och Petrus där Jesus säger, jag har bett för dig. Och så säger han några saker specifikt. Han har bett att Petrus tro inte skulle svika. Och han har bett att Petrus skulle få vända tillbaka och så få stärka sina syskon efter det som skulle ske. Och det gällde ju en väldigt konkret situation i Petrus liv. Men jag tror att vi utifrån det kan se det som ett exempel. Om vi nu vet att Gud känner oss och ser oss och vet vad vi behöver, då är det klart att vi får tro att han också ber för det. Så idag, just nu, så törs jag säga att jag tror att Jesus ber för dig. Han ber för att han känner dig. Han ber utifrån det han ser och vet om ditt liv. Han ber för dig. Så vad det gäller Jesus som bedjare, så får vi ta fasta på att han bad ofta. Han lät livet vara genomsyrat av bön. Och det får vi också göra. Både i markanta, stora, särskilda tillfällen och vid helt vardagliga saker som att få klä på sig på morgonen. Jesus lär oss att be ärligt och enkelt till Gud. Den som ser och känner oss. Och Jesus ber för oss idag. Som Guds folk och som församling. Och för var och en. Utifrån det som finns i våra liv. Och vi får tacka honom för det tillsammans. Tack Jesus för allt det du gör. Herre, tack för att du visar oss hur ett liv i bön kan få se ut. Hur vi får vända oss till den kärleksfulla fadern i himlen, både i stort och i smått. Herre, tack att du visade att himlens port alltid är öppen. Det finns alltid ett öra vänt till oss. Och det finns inget som är så stort att inte Gud förmår ta emot dig i bön. Och det finns inget som är så litet att det inte är värt att tacka Gud för. Herre, tack för din undervisning om bönens relation och bönens gemenskap, om ärlighet och enkelhet. Herre, tack för alla de exempel på böner som finns i ditt ord som vi får liksom ta emot, be med deras ord och formas av. Herre, tack för enkelhet, korta böner som bara säger så här är det. Herre, tack för ärliga böner som lyfter fram också det som är svårt eller som för oss kan kännas oerhört magstarkt. Herre, tack för att böneuttrycken i Bibeln spänner mellan allt från en pappas utbristande jag tror, hjälp min otro, till psalmistens ord som fulla av vrede och närmast hat, som vill förgöra sina fienders barn på ett groteskt vis. Herre, tack att allt däremellan får vi bära fram inför dig. Tack att du lyssnar till våra böner, hur det än är. Och Herre, tack att du ber för oss. Tack att du ber för allt ditt folk. Om enhet, om kärlek, om frukt som får bestå. Och tack att du verkar också be för oss var och en. Du som känner våra liv utan och innan. Tack att du ber för oss. Att du bär oss i dina böner. Tack Herre för din nåd som vilar över oss. I Jesu namn. Amen. Vi ska få lyssna till en sång som fortsätter tala om tryggheten att få möta livet tillsammans med Jesus i bönen tillsammans med honom och till honom. Och den heter Stormens överman.